Ja, välkomna till de äldres råd. Vi sitter här i normal uppsättning, Jutta Siakus, Per-Erik Lönnfors, Ralf Friberg och mitt namn är G. Ostenius. Det gick som det gick i riksdagsvalet. Blev någon i herrskapet överraskad?
Jo, jag tycker att det var en jytke, men det var en negativ jytke. Det är min konklusion.
Ralf. Ja, det där. Jag är ju nostalgisk idag, för det är precis 40 år sedan jag föll ur riksdagen. Så jag känner mycket med Mikaela Nylander och andra som var otursdrabbade. Och nostalgin ledde till att när jag såg plakaten längs vägen, längs landsvägen, så tänkte jag på att där ligger de nu som döda löv utan funktion. Alla jag jaktar est, tärningen har fallit.
Ja, ska jag också säga.
Ja, om du har något att säga, inte vet jag.
Nej, inte har jag någonting att säga, men... jag säger det nu i alla fall. Det, jag tycker att det var många överraskningar i det här valet från många aspekter, men det kan vi väl komma tillbaka till. Men det som jag förberedde mig för var att det skulle bli blåsvart eller rödgrönt och reservera två färgade kläder till den här morgens sammanträde, och som ni ser så har jag rödgrönt, men det där, om jag tittar på er andra, så finns det ju, du har ju blåsvart.
Jo, men det gröna är nog väldigt oklädsamt.
Den är bara symbolisk. Men rödgrönt alltså, det var ju det, polariseringen blev ju rödgrönt och blåsvart.
Precis,
och att den skulle vara så stark mellan å ena sidan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och de gröna, och andra sidan Kokoomus och Sannfinländarna. Det är det som jag menar, blåsvart och rödgrönt.
Jag skulle säga att det här var en förändring, klar och stark förändring, men det är en förändring som har ett Janus-ansikte. Å ena sidan så stärktes ytterligheterna på sätt och vis, nämligen de gröna på sitt håll och Sannfinländarna på sitt håll. Å andra sidan så kan man säga att förändringen egentligen bara ledde till en ytterst oroväckande splittring av hela partifältet när demokratin segrade.
Men jag tycker ju nog också att det här valet visar samma sak som Europa visar. Det är ju ett internationellt fenomen som går över våra länder nu för tiden. Man får kalla det vänster, att man har fallit vänster ut, eller att populisterna har vunnit allt det här. Det är ju faktiskt, titta på Estland, herregud vad där har hänt. Där går man ur huset och demonstrerar mot att vi är på 30-talet igen, och det där som avskyr EU och allt det här, det är nu i regeringen, eller kommer i regeringen. Så det här är ett internationellt fenomen, och det är väldigt olyckligt.
Men Jutta, kan det ju våra partier gå i de här utländska, europeiska och andra partiernas ledband, utan nu måste vi ha helt inhemska orsaker till varför det har blivit så. De orsakerna liknar säkert de utländska, men den här influensen har väl inte, åtminstone till största delen, kommer från utlandet, utan de har helt inhemskt fabrikat.
Alltså Socialdemokraterna har ingen annanstans i Västeuropa gått framåt, utom i Finland, blygsamt, men dock.
Så har vi ju den här anomalin med vårt Centerparti. Det finns ju egentligen inga Centerpartier kvar.
Men Centerpartiet
har, åtminstone med den bakgrunden.
Centerpartiet har gått för mycket på företagarlinjen, eftersom de har två företagare som ministrar, Anne Berner och själva statsministern Juha Sipilä. Så det är liksom näringslivets gäng. Och centerpartisterna vill gå tillbaka till Alkiotiderna och vara mera en sån här landsbygdsparti, men i alla fall agrarparti.
Jutta, det är ju så att väljarna har haft mycket svårt att svälja Sipilas ledarstil.
Precis,
och att han har kört över parlamentet så många gånger.
Som en företagare gör.
Som en företagare gör, precis.
Att det har varit två företagare som ledde Centerpartiet ut ur sammanhanget.
Men man är inte den här liksom, det här debaklet eller misslyckandet med den här hälsovårdsreformen var den största orsaken till att just Centern fick bära
hundhund. Men vad säger du om Kokoomus då? Kokoomus gick ju på samma linje och det finns kvar.
För att tala svenska med finska ord, Orpo kom ju som hunden genom gränden.
Ja, just det.
Grinden.
Ja, man kan det där hålla med er om det här, den här bakgrunden som företagare, för det är två helt olika kulturer att leda företag. Precis, och leda en regering. Så den accepterar helt och hållet, och också det här som Geo sa. Om man då sen vill titta på enskilda misstag hos Sipilä, så är det någon kommentator som har sagt att det var de här två pena, Persut och Perner. Och det här, för att han borde ha, då när Sannfinländarna föll ihop, borde regeringen ha avgått. Det var ett misstag att han gjorde den här usvängen. Det andra är att Anne Berner har varit en belastning för den här regeringen. Och sen är det möjligt att också regeringens avgång här en månad före riksdagsvalet var ett misstag.
Det var ett misstag.
För de flydde ju sitt ansvar på sätt och vis. Ja, och det gagnar också mera Orpo än någon annan. Får jag sen fråga ännu, hur mycket tror ni att demografin spelar en roll? Att landsbygden så att säga förlorar människor hela tiden, och att ett parti som agrarerna är nästan tvungna numera att krympa?
Jo, det stämmer.
Det stämmer säkert också. Eller man vet ju inte med detta avlånga land liksom, hur det där, den här korven utanför, långa korven utanför Ring 3 liksom beter sig.
Men inflyttningen till städerna är ju väldigt kraftig överallt. Det är väldigt lite som, folk har ju brist på arbetsplatser också på landsbygden, och därför vill de komma till städerna för att få jobb.
Och det är ett västeuropeiskt fenomen.
Precis.
Också.
Precis.
Och det är nog det här också, åldersstrukturen har ju spelar in, och sen att det kom så mycket kvinnor, gratulerar Jutta.
Hurra, 92 kvinnor.
Nästan 100, men det här som Ralf sa då, och vår diskussion här tycker jag är anmärkningsvärt på det sättet, att det var inte en enda faktor som ledde till det här, utan det finns en stor, lång rad av faktorer som verkar åt samma håll eller olika håll. Som man kan,
Jag får ställa dig frågan då. Vilka var de faktorer som ledde till det som nu kanske är det mest enastående i det här sammanhanget, nämligen Sannfinländarnas stora uppgång?
Frågar du efter en faktor?
Nej, du får se hur många du vill.
Ja, det här, en faktor är utan vidare invandringen som de har utnyttjat då från början, från de här händelserna i Uleåborg, och det här ännu äldre det här bakgrund. Och sen en annan faktor är EU-politiken, som alldeles säkert Sannfinländarna får medhåll i.
Men EU spelar just ingen roll i valkampanjen.
Nej, men den finns nog där bakom, tror jag i alla fall, som en liksom en attityd och det här, och sen tydligen deras mycket skickliga valslogan var ju det där, äänestä Suomi takaisin.
Jag tror du missar nu den liksom centrala faktorn.
Det får du säga sen vad den centrala faktorn är, om jag inte kommer med det här, men med det här menar jag nationalismen. Mm. En starkare nationalism, och sen det att man skickligt ställde sig som ett alternativ till alla andra i flera andra frågor, så att de andra liknar varandra på sätt eller annat, men Sannfinländarna var emot de andra som ett alternativ, och därför fick de här liksom nej-rösterna, de som sa nej till regeringen.
Får jag kasta in en kort anmärkning? Halla-aho som politisk ledare och typ var helt annorlunda än de slitna partiledarna. Han föll ingen i talet, han höll sig till en strikt, ganska intellektuell linje. Och var alltså fullkomligt avvikande.
Men det som jag säger där om Halla-aho, det som jag inte förstår, han är ju en intellektuell, en very clever kille. Ja. Att han fick med mobben, det förstår jag inte.
Men mobben är inte, du ska nu inte liksom Jag vill säga att folk,
du får inte jämföra med någon grund.
Allmänheten är dumma liksom, för att inte tror jag att det,
nej,
det
men populisterna på det får vis. Ju det med sig.
Nej, men han, jag
han är inte populist på samma sätt som Soini. Han steg inte upp och skrek om något jytky efter det här.
Han är intellektuell.
Han var själv ironisk av tala om att en sån här torrboll som jag kan få röster.
Nu får torrbollen vara tyst en sekund så jag får säga. No. Det här som jag tycker att ni nu alla har glömt, nämligen klimatfrågan. Att det var på det som det där alla har nog tog sina största, största poäng. I synnerhet när man har de här klimatpolitikens partisanflickor Emma Kari och Sanna Marin som med tonfall som åtminstone för mig liksom förde tankarna till 70-talets diskussioner, politiska diskussioner och den hetskhet som fanns där. Där man utan att blinka liksom skjuter över alla problem i klimatfrågan på vad ska vi säga, de mindre bemedlade klasserna. Man ska inte få köra sina gamla bilar och det är problem med att värma upp och sådana här. Och sen dessutom när den här klimatfrågan är inte en sån där väldigt tydlig fråga.
Det är en kort bakgrundskommentar till ditt anförande. Om man behandlar klimatfrågan som du säger att de här flickorna gjorde, så innebär det indirekt att man hotar medborgarna med nya lidanden och nya uppoffringar. Och det är ingen egentligen som vill lida eller uppoffra sig för någonting så abstrakt som klimat.
Jo, men Ralf, det finns en kommentator som säger att socialdemokraterna vill äta korv och kött och åka bil. Och då kan man inte snacka om klimatförändring och sånt. Och där gjorde Hallaho väldigt skickligt att säga att det var så här fianteri ungefär.
Hysteri, sa han. Jo, och det här.
Just det.
Men jag vägrar att tro att klimatfrågan skulle vara liksom det som 50 eller 60 eller 70% avgjort. Utan klimatfrågan var en av många andra frågor. Som vi räknades upp här tidigare. Och sen kan man ju fråga då, om klimatfrågan var så viktig så delade den då tydligen upp folk i anhängare till de gröna och sannfinländarna, så att klimatskeptikerna var i sannfinländarna, men de gröna fick ju med en positiv, precis. Eller alltså en, vad ska man säga, vad de själv säger, ansvarstagande klimatpolitik, fick ju mycket röster, precis. Så det gick i båda bossarna.
Men avsevärt mindre än sannfinländarna, kan jag ju bara konstatera när du nu gör en jämförelse.
Båda fick framgång. Gröna och sannfinländarna.
Det är ju lustigt.
Sannfinländarna fick dubbelt så många mandat.
Vi har nog också en viss vänstervind som vi måste räkna med. Och den är också ett resultat av att vi hade många osäkerhets- och hotfaktorer i samhället när det här valet ägde rum.
Det finns högerfolk endast i Kokomus och hos Jallis Harkimo. Det är de enda högerpartierna. Ser man på en sån här karta som finns i tidningarna idag så har alla gått vänsterut, including SFP också.
Sannfinländarna har många högerelement. Och det har de sagt själv att de ligger nära Kokomus i många frågor som är, liksom, som är på, i den här skalan ligger till höger.
Medan SFP har fått lite tillbaka av sin balans.
Jo, det är sant.
Av att liksom kunna sammansmälta flera olika riktningar.
Jag vet inte om Ralf är lika nöjd med sitt parti som jag är med mitt. Jag tyckte nog att det var, mitt parti gjorde väldigt väl ifrån sig. Låt vara att Mikaela Nylander föll ut. Men att det kom väldigt fina personer in eller behöll sina röster. Det tycker jag är en framgång ändå i en så här svårt val.
Då kan jag väl vara nöjd med att Finlands svenska socialdemokrater klarar sig och fick ett mandat i riksdagen mot alla odds. Och Johan Kvarnström gjorde ju en fantastisk insats, men jag tror att det faktum att Marit Feldt-Ranta uppträdde som stödperson i några valtidningar spelar en stor roll, för folk känner så starkt för henne.
Det var lite intressant, jag följde med den här rösträkningen och när 99% av rösterna var räknade så då var Kvarnström ännu utanför i Nyland. Och så plötsligt så under den där sista, vad ska jag säga, det var väl en 10-15 minuter så fick han då 200-300 röster till. Och de kom antagligen från om jag förstod den situationen rätt, från förhandsröster som inte hade räknats ännu.
Ja.
Och det kan hända att den här klumpen förhandsröster då också kom från Västra Nyland. Att det där till exempel då Mikaela Nylanders röster var slutren då.
Får jag fråga, är det någon som vet hur Annette Karlsson sen placerade sig? Blev hon suppleant?
Hon blev, i det här fallet blev hon inte suppleant, tror jag. Mm. Ja,
ja. No, mitt parti segrar, säger Ralf, och mitt parti säger Jutta, och båda gratulerar jag, men jag måste nog säga att mitt parti vann i alla fall. Så jag hör inte till något parti, och de allra flesta röstarna är icke partimedlemmar, så nu är det liksom, jag vann på alla fall.
Här finns vissa logiska problem i den där satsen, så det där, jag hoppas vi går vidare nu och det där, diskutera lite, eller fundera lite på den här kommande regeringsbildningen. Det är nu av allt att döma på det viset att i alla fall att jag börjar med, så blir det Antti Rinne som ska försöka sätta ihop en regering. Jag ska börja med Jutta, vad tror du att det blir?
Antti Rinne är ju en van förhandlare med den bakgrund som han har från fackföreningar. Det är han nog, men att jag tycker ju inte att han har någon karisma, den här Antti Rinne. Det vill säga, det var någon expert som också kom på att man egentligen kunde använda Haavisto som en sån här regeringsbildare. Men Antti Rinne ger nog inte muggen ifrån sig, det gör han inte. Nej. Men att jag tror att det blir väldigt svårt att få en regering till stånd. Nu tror jag ju att socialdemokrater, det måste Ralf korrigera om jag har fel, att sossarna och kokomus har ganska mycket lika idéer. Samtidigt som de är ju liksom två olika partier. Men jag tror att det går bra hand i hand.
Får jag ställa frågan så här. Om vi utgår från att socialdemokraterna börjar och sen så ska de ha ett av de större partierna. Det är väl mer eller mindre klart, annars blir det ingenting. Vad är er åsikt om vilket blir det andra partiet?
Det blir SDP, Samlingspartiet, De gröna och SFP.
Alltså du tror Samlingspartiet blir det
tror jag.
Det andra partiet. Hur är det med... Men vi tar, ska vi ta det, Ralf där nu?
Jag skulle nog tippa att Rinne gör ett allvarligt försök att få med också Vänsterförbundet.
Men nu talar vi inte om det, utan det andra stora partiet. Är det Samlingspartiet eller Centern?
Det måste ju av händelsernas gång är det tvunget att det blir Samlingspartiet. Kepu har förlorat allt för mycket för att ens av någon materiell orsak skulle kunna gå med. Det gäller för dem nu att rädda skinnet.
Precis.
Tiden går.
Det som vi säger. Fugit.
Och det som händer och vad som sägs idag och vad som skrivs idag är helt annorlunda om 10 dagar när förhandlingarna om regeringen. Det kommer att viskas och pratas och det här antydas. Och det kommer att ätas upp väldigt många vallöften. Så att jag tror att jag kan komma med en mer analys senare. Men jag tror att det blir Centern då som blir den här tredje faktorn.
Får jag bara säga att vi sannolikt är vi befriade från att det uppstår en svekdebatt i samband med regeringsbildningen. Vilket det gjorde i Sverige och förhala. Resultatet är det oändliga. För här har inte partierna ställt sådana löften.
Vi har inte den traditionen och kanske inte heller de medier som liksom går på det
sättet. Men hörni, de andra partierna har ju alla sagt, eller partierna har ju sagt att de kan inte samregera med Sannfinländarna.
Endast.
Och Sannfinländarna säger att de regerar med vem som helst, men inte till vilket pris som helst. Nej. Det är också ett skickligt drag.
Så det blir förhandlingar?
Det blir förhandlingar.
Men det är bara Socialdemokraterna och Vänstern som har sagt kategoriskt nej.
Jo, det stämmer. Men också SFP. Men kokomus vet jag inte.
Får jag lite bena upp den här nu? Liksom vi har här nu då... Tydligen de flesta av oss är nu av den åsikten att Samlingspartiet skulle vara den mer naturliga samarbetspartnern.
Inte jag.
Okej, i varje fall. Då hamnar vi, om vi utgår från först det här Samlingspartiet, då hamnar vi antagligen i en situation där det då kommer de gröna och SFP i varje fall med. Och det där knappast Vänsterförbundet. Men det blir ändå en majoritet på 107 mandat eller något sånt där. Men om Centern skulle komma med, då skulle vi få en sån här gammaldags lite folkfrontstyps regering, då skulle de gröna vänsterförbundet och SFP kunna vara med. Intressant. Och den skulle vara mycket lättare politiskt att hantera i 4 år.
Det är det som jag anser.
Ja, för att då har vi ju liksom inte den konflikt som finns i det här föregående alternativet, det vill säga olikheterna i ekonomisk politik mellan SDP och Samlingspartiet.
Alltså, det är ju sant att Centerpartiet kan ju svälja mycket så länge som regeringen visar sig förståelsefull för jordbruket. Och också, så länge regeringen också i EU försöker driva skogsbrukets, fiskets och jordbrukets intressen.
Men jag tycker ju att det är väldigt svårt att se Centerpartiet i regeringen. De har ju gjort bort sig kolossalt, och det vore ju ett svek mot väljarna som liksom att ta i handen ifrån
Centerpartiet. Alla vill ju ändå vara
i. Och sen ska de komma in i regeringen.
Ja, men kanske Sipilä avgår.
Sipilä avgår säkert, han har ju själv sagt, vad brukar han säga?
Tulosta julos.
Och nu sa han ulos själv.
Så säger företagsledare, och det här, allt det här som ni säger stämmer, att det blir svårigheter och den här med att Centern har förlorat och så vidare. Men det viktigaste i regeringens arbete under 4 år är i alla fall landets ekonomi. Det är budgeten, det är det. Och det är det där skatter och inkomster. Hur ska man bekosta den här åldringsvården, alltså den åldrande befolkningen, sjukvården, allting. Allting kommer att komma tillbaka till ekonomiska frågor. Och där...
Och sysselsättning, Peje.
Det hänger ihop med den. Jo, sysselsättningen absolut. Är en väldigt viktig fråga där. Och där är motsättningarna mellan det där Socialdemokraterna och Samlingspartiet oändligt stora. Nu har den här frågan, ekonomiska frågan, har varit i bakgrunden under valdebatten, tyvärr. Så att man har inte tagit upp det här. Men jag läste i ekonomisk tidskrift som är mycket liten, ekonomiska samfundets tidskrift. Där fanns nationalekonomisk analys av skuggbudgeterna. Och där ser man att dels har de olika partierna mycket dunkla planer på hur landets ekonomi ska skötas. Och för det andra så passar det här Centern, förlåt, Samlingspartiet och det här och Socialdemokraterna i väldigt illa ihop.
Nej, det är jag av helt annan åsikt. Jag tror att de passar väldigt bra ihop, Samlingspartiet. Och jag är rädd för att...
Samlingspartiet och det där och Socialdemokraterna.
Ja, jag tycker att de kommer att passa väldigt bra ihop. Men i motsats till Ralf, eller jag vill säga att om SDP tar vänstern med den här röstmagnaten Li Andersson, Gud bevara oss för en sån regering. För där tar man då inte hänsyn till ekonomin med på annat sätt än att handen är i min ficka hela tiden, eller i era fickor.
Alltså, jag håller med Pejes analys.
Höja skatter och ta bort av de rika och hela klabbet. Det är sådär de håller på.
Statsfinanserna är ju naturligtvis en oerhört väsentlig
fråga. En fläkt från 60-talet, hör du.
Där Linne liksom är till och med beredd att öka nationalhushållets skuldbörda för att finansiera kortsiktigt en del av de reformer som han anser att han måste göra. Och detsamma gäller skattebördan. De är alla faktiskt sådana där kokomus och SDP står väldigt långt ifrån varandra.
Men hör du, SDP har ju lovat väldigt mycket, oerhört mycket, och inte sagt varifrån man tar pengarna. Jo, man höjer skatterna och man tar mera lån.
Man tar mera lån.
Det är åt skogen, helt
här,
åt skogen.
Det här är förhandlingsbart, men Ralf har, tycker jag, rätt. Och som tillägg till de sakerna som man har glömt bort här, så är den här skuldbördan, den är inte en bortglömd, den har man liksom lämnat utanför här. Man tror att det är klart, men det är 100 miljarder skulder, och det här med en sämre tillväxt så ökar det, och med alla de åtaganden så är inte den här skuldsättningen är ingalunda ett passerat stadium, utan det kommer att vara framme nu när regeringsförhandlingarnas det där svåra frågor.
Alltså, Finland riskerar ju att förlora sin relativt gynnsamma rating ute i världen om det är så att den här politiken, ekonomiska politiken, blir allt för lättsinnig.
Jag ska nu ta upp ändå en sak som som nu helt lyser med sin frånvaro i det här, att ser ni någon chans att ha sannfinländarna i en kommande regering? Eller är det liksom ute en a priori nu från första början? Man kan ju tänka sig en sån här helt blå regering med Samlingspartiet, Sannfinländer, Center, SFP,
Kristdemokrater. De är ute ren för att de har själva sagt att de samarbetar med alla, men på deras Sannfinländarnas villkor.
Nej, så sa de inte. Och de sa att nu ska du inte riktigt, inte helt.
Ei millä hinnalla tahansa,
jo, ei millä hinnalla tahansa, det är en annan sak. Det betyder inte att det ska vara på deras villkor, men att de vill ha vissa frågor.
Som jo, och det är just de frågor som de andra partierna inte kan gå med.
Det är möjligt, jo, men att i varje fall.
Omöjligt. Men hörni, jag måste också rikta en kritik mot massmedia. Jag menar, dagen före, några dagar före, så finns det ett program som heter Sannika och Ukkola, två tjejer som snackar. Och där hade de Jari Sarasvuo som precis gav på silverbrickan åt Halla-Aho hela möjligheten. Alltså han sa nästan ut att han kommer att rösta på Halla-Aho.
Nej, det sa han inte, för att han hade redan röstat blankt.
Jo, men det var ju ett skit.
Sen har vi regeringsbildningen kommer ju att ha en inbyggd giljotin.
Och det
är EU-ordförandeskapet.
Jo.
Vi måste ha en regering när vi går. Ingen expeditionsstatsminister kan resa runt i europeiska huvudstäder med någon som helst trovärdighet.
Det här skulle ha visst att vara bra.
Slutet av maj borde det vara klart enligt den där logiken.
Jo, som jag tror att kommer att hålla.
Men en sak i regeringsbildningen som inte kommer fram här nu är den här att Sannfinländarna med sina 39 mandat och sin starka framgång kommer att vara i en mycket avgörande position i regeringsbildningen. Och för att de har valmöjligheterna i sin hand, vad de vill göra. Vi har använt här, kommer du ihåg Ralf, att vi har använt den där liknelsen från Lyndon B. Johnson om att vara inne i tältet
och pissa ut.
Ja, urinera ut eller vara utanför tältet.
Och pissa in.
Var man vill ha sina motståndare. Men nu har man ju den situationen med Sannfinländarna att man kan ha dem utanför tältet och pissa in, eller man kan ha dem innanför tältet och pissa in. Och det är ju ett väldigt svårt val. Och där står vi nu.
Jo, men där går Sannfinländarna inte med på. Det tror jag absolut
inte. Jag vet
inte,
jag förstår inte den här diskussionen. Vad är det de ska gå med på om man inte vill
de
ta det med i
regeringen? De avstår inte från sina krav. Tror ni att de avstår från att...
Jo, men om de inte är med i liksom regeringspaletten...
Nej, men de vill vara i regeringsförhandlingarna med dessa krav som de inte avstår ifrån.
Men de kan ju vara med i förhandlingarna, men om de är utanför så är det ju liksom avklarat.
Vi antog ju att de skulle... Då, om de inte är med i regeringsförhandlingarna så då är ju saken, då är det de andra som avgör det. Men vi förutsatte ju
att... Okej, jag missförstod.
Ja.
Men parlamentariskt skick förutsätter ju att regeringsbildaren ställer vissa frågor i den första ronden till alla partier. Och det betyder att också Sannfinländarna blir hörda och får framföra sina krav som ett led i regeringsbildningen.
Och alla förstår ju att i regeringsbildningen så måste alla kompromissa. Och jag tror inte att Sannfinländarna kan kompromissa på väldigt viktiga frågor som är nära deras hjärtan. Det tror jag inte att de gör.
Jag tänker nu avsluta. Vi kommer säkert att ha många tillfällen att återkomma till den här regeringsbilden. Men det är tre saker som jag skulle vilja ta upp alldeles kort. Och det är då tre namn. Lade någon märke till att Timo Soinis namn inte nämndes eller mindre överhuvudtaget igår kväll. Han fanns inte med någonstans.
Jag har en anteckning att någon kommentator har sagt att epoken Soini är slut. Gick i graven med de blå.
Men personen Soini var helt frånvarande.
Non-existent.
Men han var ju inte kandidat.
Nej, men jag menar, med tanke på den roll han har spelat inom den sannfinländska rörelsen och så vidare. Så det där, så hur skulle ni, kan ni sätta er in i hur han har känt sig?
No, han är ju säker på att han ska in i EU, EU-parlamentet, så att han har ju ren bädda för sig där. Och det är han ju väldigt lycklig över. Men att nu måste ju kännas väldigt lustigt, precis som Geo säger, att ingen begråter det att han är borta. Utom att de blå har fallit ut på grund av att han inte fanns med. Det var det enda kommentaren man kunde ge. Och det var ju inte så positivt för honom själv.
Jag tycker nog att Halla-aho i en kort elak kommentar har sagt att nu har Soini lärt sin läxa.
Jo, det kan
så hända. Att det där, så att det är det. Och men, Soini är nog har också, är inte utan känslor. Så att nu har han det där, känt sig lite sådär passerad. Som en, jo.
No, den följande personen som jag vill ta upp heter Paavo Väyrynen, som skulle enligt sina annonser bli då liksom landets röstmagnet och så vidare och så vidare. Vad har hänt med Paavo Väyrynen? Min uppfattning om är att han är en intelligent person som ibland har idéer som kanske inte liksom är de bästa, men så vi så. Han var en stor och framgångsrik politiker. Vad har hänt nu med honom?
Jag tror att han har ett förstorat ego. Det är större än någonsin. Han tror att Finland inte klarar sig utan honom. Och det var ju egentligen Kekkonen som lärde honom de här grejerna. Han trodde ju att han var kronprinsen.
Att Väyrynen lider av ett enormt messiaskomplex.
Precis, ett messiaskomplex. Och dessutom har han ju tagit underliga människor också in i sitt så kallade parti.
Det man ju att
den där julgubben.
Sådana dumheter kan man ju inte hålla på med.
Ja.
Men tänk att han har gjort det så intelligent som du säger att han är. Och så har han gjort den dumheten att han tar en person som har varit halvkriminell också in i sitt gäng.
Jo, det stämmer. Den här MeToo. Inte MeToo utan
den
det där
julgubben.
MV. MV-gubben. Men om jag nu ska säga mitt Väyrynen också så nu är om man har upplevt honom under tidigare år som utrikesminister, så han var ju oerhört begåvad och skicklig och kunnig. Men sen hände det någonting under hans livshistoria som, där han då fick på käften eller blev förbigången eller förolämpad, som gör att han det som man säger på engelska, driven.
Ja.
Han är driven av någonting inom sig som fördunklar hans förnuft.
Riktigt.
Och det här har lett till hans det tragiska nedgång.
Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.
Sorti.
Ja.
Det tredje namnet är Harri Harkimo. Det och hans lite nytt.
Men han
rörelse.
Är ju själv väldigt besviken över att han hade så lite framgång. Han påstod, åtminstone vad jag hörde i morse i radion, så var han besviken och sa att han borde fått mera personer. Vad gör man med sådant här parti där man har en enda kille i riksdagen? Hur kan han fungera?
Men vad tror ni att han har för strategi med det här partiet? Det skulle vara en rörelse och det blev ju, vad heter det?
En pannkaka.
Nåja, det blev ju nu någon form av parti nu i det här valet.
Han går tillbaka till Kokomus, ni ska få
det
se.
Det tror jag inte.
No, då det hoppar jag inte han av heller, helt och hållet. Då hoppar han av helt och hållet.
Eller går till Svenska Folkpartiet.
Nej, tack.
Men tror ni att den här rörelsen, om jag nu skulle vara Harkim och sagt allt som man har sagt, så skulle man ju ändå försöka driva på den här rörelsen i någon form, och att den borde få bli på något sätt etablerad. Tror ni?
Men han är inte den typen. Harkimo är inte den typen. Jag tror
nej,
inte att
han kan
den
ju inte samla någon samhällsrörelse. Man kan inte, som han påstår, bedriva politik utan politik.
Precis,
och det här, han har ingen samhällssyn, så att när man hör på hans diskussioner om hur Finlands saker ska ordnas, så är det lite som man skulle vara i en pub efter någon ishockeymatch och lyssna på diskussionen där.
Det är ju klart att Harkimo är ändå så pass mycket businessman att inte tror jag att han i längden investerar i ett så förlustbringande företag som att försöka få ett parti på fötter.
Precis.
Det var bra sagt.
Okej.
Välformulerat.
Det är dags att sluta den här sändningen. Vi återkommer igen om 2 veckor kanske. Vi har ett annat tema, eller sen är vi mitt inne i intressanta regeringsförhandlingar och kommenterar detta. Tack för intresset.